This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Platsen är Chamonix. Det är feststämning och det börjar bli kväll. Du har Mont Blanc-massivet framför dig och det kan komma att ta upp till 2 dygn innan du är tillbaka och tagit dig i mål. Drygt 170 kilometer och 10 000 höjdmeter senare. Är du taggad? Hej och välkommen till Löparsnack. Jag heter Agnete Danneberg och du lyssnar på avsnitt 13 av podden för oss som älskar att springa och inte kan sluta prata om det. Och idag pratas det om UTMB, Ultra Trail de Mont Blanc, det prestigefyllda bergsloppet i Alperna där dryga tredjedelen kvalificerade ultralöpare aldrig tar sig i mål. Men två som klarat utmaningen, krigat sig runt hela banan, alla toppar och dalar, sitter nu framför mikrofonerna. Det är Christian Ekfors som sprang loppet i år och Sandra Lundqvist som sprang 2011 och 2013. Två meriterade löpare som mitt i livet med jobb och familj också hinner med att springa riktigt, riktigt långt. Välkomna, Christian och Sandra.
Tackar, tackar.
Tackar.
När började ni drömma, se det som ett mål?
Jag sprang ju tech i april 2010. Och då visste jag inte om det här loppet. Och sen så såg jag att man fick poäng till UTMB. Då började jag läsa på det. Så tänkte jag att det skulle vara kul. Så då åkte jag till Norge och sprang Kristins runde. För att få de sista poängen. För då behövde man bara ha 5 poäng. Och sen ansökte jag i december då. Och så kom jag med. Så jag hann inte drömma så länge.
Nej. Och det är december och sen är det augusti det året efter som man springer. Ja. Mm. Och när började du drömma om det, Christian?
Ja, loppet har man ju känt till ganska länge. Men förra året så sprang jag ju... Eller egentligen ville jag inte springa UTMB i år. Utan jag såg det mer som ett projekt längre fram. Men så sprang jag alla svenska 100-milslopp under 12 månader förra året. Och då fick jag alla poängen som jag behövde. Och då sökte jag bara för att ha en större chans nästa år. Mm-hmm. För det är väl 40% chans att man får en startplats. Och får man ingen så får man en extra biljett till nästa år då, i lotteriet. Så då... Fick jag en plats i år då. Fick nästan panik när jag såg det.
Inte då, riktigt räknat med det ändå.
Nej, så då var det börja tänka om helt enkelt. Dels hade jag varit på en föreläsning med under Axa Fjällmaraton med Johan Johansson. Han som har placerat sig bäst bland alla svenskar. Han kom väl topp 10 för 2-3 år sedan. Då var jag på en föreläsning med honom och... Han bodde liksom på Jämtland och kunde springa på myrar och träna som man ska. Själv bor man i Stockholm utan riktiga backar. Och... Så då kände jag att jag kommer inte kunna träna för det här loppet och liksom överleva om jag bara ska vara i Stockholm. Så då tänkte jag, nej, jag söker inte ens en gång. Men jag gjorde det ändå till slut. Och ja. Ja,
man kan alltid söka. Liksom.
Ja, exakt. Jag har inget förlora på det.
Mm, precis. Eller vad kostar det?
Ja, vad kostar det? 2200 kanske.
Ja, just det. Så att man ska vara hyfsat säker på en.
Ja, det är ändå en investering. På något sätt. Ja. Sen kan man få pengarna tillbaka om, ja, om man ångrar sig. Mm. Kanske halva beloppet eller något sånt. Om man skadar sig. Så. Men samtidigt så måste man i princip boka boende och sånt direkt. För annars så tar allt slut. Så det, ja, jag tänkte väl kanske en, två dagar innan jag bestämde mig.
Ja. Det är ju en lång förberedelsetid. Alltså, vad visste du, Sandra, hur la du upp din träning då?
Ja, jag hade ju inte läst på så mycket innan. Det var ju först när jag bestämde mig för att göra det som jag... Men ändå redan... Nej, inte ens då förstod jag liksom vad en backe var. När man kom ner dit, det var ju först då man förstår, ja, det är så här en backe är.
Ja, det var lite skillnad att komma upp dit faktiskt.
Så var hemma
man
liksom...
tittade så var det liksom... Ja, väldigt höga toppar.
Ja, och man hemma liksom... Tänker, ja, man ska köra backträning. Det går ju inte.
Så. Du tänkte, ja.
Ja, nej, men man får göra det bästa situationen. Liksom. Man får ta de backarna som finns och träna det som är. Och sen när man kom ner dit så... Ja, här skulle jag ha varit och tränat istället.
Och du då, Christian? Du hade Hammarbybacken då, men annars...
Ja, jag har ju Hammarbybacken och Högdalstoppen som är det närmaste... skräphögen som de har byggt om till backe. Så det var det. Ja, fast problemet var att jag var ju på Gotland i större delen av sommaren när jag skulle träna som mest. Då.
Ännu fler backar.
Där var jag tvungen att skaffa ett gymkort för första gången och springa på löpband. Med maxlutning om man säger så. Mm. Bara för att få några höjdmeter. Om man nu kan kalla det för höjdmeter. Men där fick man koncentrera sig på styrka istället och... Mm. Få liksom den biten och hårdköra när jag kom tillbaka liksom till Stockholm. Då. Sen hade jag väl försökt få lite tips av folk som hade sprungit tidigare och hade läst på.
Läst Sandras blogg?
Absolut. Ja, Sandra sprang ju med Mats det året för 2 år sedan.
Ja.
Och Mats och jag har haft ganska mycket kontakt. Så ja, vi har, dels har vi träffats och snackats och... Så, och han är en...
Han bloggar också?
Ja, det är han.
Mats
Nord. Och han har springit massa bergslopp och bergsorientering och så. Så honom fick jag väldigt mycket tips av.
Mentalt, alltså hade varit... ni har ju ändå sprungit så många långa lopp. Så att rent mentalt är ni väl...
Ja, ja men...
Förberedda.
Ja, lika långt har man sprungit, men inte varit ute så lång tid. Och det var kanske det som började spöka på slutet, kan man säga. I alla fall för mig.
Mm. Och sömnbristerna är ju...
Ja, fast jag tyckte aldrig... Jag var jätterädd för den. För jag, dels brukar jag ha problem med lopp som startar på kvällen. Att då vill jag gå och lägga mig vid 1 redan, efter 6 timmar, liksom, eller något sånt. Och det var ju liksom det var ju en av de sakerna som jag var mest rädd för eller orolig liksom, att hur skulle jag klara sömnbristen, men jag tyckte jag liksom var klar i huvudet hela tiden och hade inga planer på att lägga mig och sova under hela loppet, utan jag skulle bara framåt på något sätt.
Du vilar ingenting alltså?
Nej.
Wow.
Istället så satt jag på stationen och planerade på hur jag skulle avsluta eller få det avklarat och hoppa av.
Jaha.
I 20 timmar kanske. Jaha. Det var, jag hade såna otroliga problem att ta mig vidare. För jag hade bestämt mig för att jag skulle hoppa av, men ändå så hade jag ingen bra orsak till varför. Jag hade inte tillräckligt ont för att sluta och jag kunde inte sluta bara för att det var tråkigt liksom. Det är liksom, det här var ju drömloppet. Jag måste ju liksom ta mig i mål på något sätt.
Ja.
Men ja, det var bara fortsätta ljuga för sig själv och fortsätta på något sätt. Så Så jag avbröt loppet kanske 2-3 gånger. Jag till och med stängde av klockan efter 23 timmar. Eller ja, nej, efter 100 kilometer stängde jag av klockan och var helt bestämd på att nu ska jag inte fortsätta. Och stod där på stationen i säkert en kvart och undrade, hur ska jag ta mig hem? Ska jag gå till en funktionär och fråga när bussen går eller?
Så hade du kommit en helikopter där, då hade du bara...
Ja, då hade jag lyftat direkt.
Lika bra att du inte gjorde det då.
Ja, exakt. Nej, men ja, där var jag helt övertygad om att jag skulle lägga av. Fast jag inte hade någon, liksom, det var ingen tidsbrist eller någonting. Jag hade säkert 1,5 timme på mig till reptiden. Och ändå så var jag helt övertygad om att jag skulle sluta. Men jag hade inte den där förklaringen på varför jag skulle göra det. Så, ja.
Alltså, loppet, du var inne på det, startade på eftermiddagen i 4:05 eller så.
Ja, klockan 6 på kvällen.
6 på kvällen, ja. Mm. Så att det är ändå... Hade ni sovit då på dagen innan? Kan man göra det, eller är man så uppskruvad att det är svårt?
Vi hade lagt oss och vilat en stund, men jag minns inte om vi sov något. Första året så var det ju, då sköts ju starten framåt för att det var oväder, så då startade vi midnatt. Så då blev det ju också... Då visste man, trodde man ju först att man skulle starta 6:30 på kvällen.
Oj, ja.
Och så fick man i själva verket starta vid midnatt. Så då gick det inte att sova heller. Någonting innan.
Så hur, men du la dig och vila?
Ja.
I någon station då?
Jag vilade på hälften då, där man får sin dropbag. Där la jag mig 20 minuter och ställde klockan och somnade direkt. Och sen en gång till andra året då. Då satt jag mig vid ett bord och sov i 10 minuter. Och så vidare sen då.
Mm.
Men jag led väldigt av sömnbristen och hallucinerade. Och gick och sov, tror jag, till och med.
Oj.
Jag tänkte, här är det rakt, här kan jag blunda en stund.
Du måste ju egentligen vara ganska bra att kunna.
Ja. Ja, fast det är
otäckt. Ja, man ska inte... Risken att ramla är ganska stor. Men just den här powernaps måste ju vara guld att kunna bara sätta sig vid sidan av stigen och blunda ett tag.
Ja, det gör ganska mycket faktiskt. Särskilt de 20 minuterna som vi la oss på madrass och sov.
Ja, de hade madrasser då vid stationerna där.
Folk på andra stationen där, då var det fullt på madrasserna, så det var därför vi satt då. Men på första så fanns det plats. Och då ställer man bara klockan på 20 minuter och sover. Och sen känner man sig inte fräsch kanske, men mindre ofräsch. Mindre trött.
Ja, precis. Lite piggare och det räcker just då kanske.
Ja.
Då har kroppen hunnit stena till också.
Ja, så var det ju.
Mm.
Men ut från Kormajör där så går det ju uppför ganska långt. Så då hinner man ju gå igång kroppen. Så man får upp värme och blir lite mjuk igen.
Men de här reptiderna, är de ganska tuffa egentligen? Eller?
Ja, för mig var det liksom i början av loppet eller större delen av loppet så tänkte jag nästan inte på dem. Utan det var ju de 2-3 sista där som jag var medveten om att jag började närma mig reptiderna hela tiden. Men
det var inget som stressade dig i början?
Nej, det var inte det som var problemet. Nej. Utan det var mer huvudet.
Och springa på natten i den här terrängen. Det är det man föreställer sig också, liksom, att det ska vara knepigt.
Den springbara delen är ju ganska så platt på vägar och så. Men sen när det är, går upp för och ner för brant på natten, då går man ju. Och de flesta går ju, så man går ju på en lång rad. Liksom.
Jag tycker liksom nattlöpning, det är ju, ja, det är min favorit sysselsättning kan man säga. Det blir så koncentrerat. Du har bara den här käglan av ljus och koncentrerar rakt fram.
Man är nästan liksom inne i en liten bubbla där.
Absolut. Mm. Och du vet ingenting om vad som finns runt omkring, utan du vet vad du ska göra. Du ska ta dig framåt och bara liksom springa på.
Kanske nästan lättare att fokusera då?
Absolut. Det var ju liksom Eftersom det blir mörkt ganska snabbt i början på loppet där. Jag var tvungen att sätta på mig pannlampan mycket tidigare än jag trodde. I skogen så blev det mycket mörkare än när man var liksom på någon topp. Och jag tror att första knäcken kom väl när gryningen började komma. När man verkligen såg miljön runt omkring. Att det liksom, tidigare hade man nog inte tänkt på liksom hur höga berg man hade klättrat upp för. Liksom. Utan nu såg man liksom alla dalar och vad som låg framför en. På något sätt så blev det liksom mycket mer verkligt då. Och då började det liksom... Ja, exakt. Det blev... Ja, det var då man började förstå liksom vidden av liksom det här loppet på något sätt. På natten såg man ju det här pärlbandet av pannlampor som liksom fortsatte i en, hur långt som helst uppåt och neråt. Så man förstod ju liksom att det var liksom jättesträckor, det var tal om. Men när man började se i gryningen där så började man själv förstå hur lite man var liksom på plats på något sätt.
Mm. Men pratar man med de andra löparna under tiden? Är det liksom mycket prat i spåret eller är det ganska så här fokuserat och tyst?
Ja, jag hade ju turen att träffa några svenskar. Och då pratar man, i alla fall när det är lite lättare stig. Liksom, man kan springa bredvid varandra eller så kan man ändå springa och prata. Och, men sen så pratar jag lite med andra också. Det kändes som, i alla fall när jag började prata med någon under ett lopp så vill man ju peppa varandra. Men jag råkade ut för liksom fel personer på något sätt. Som sa liksom precis det jag inte ville höra. Vid vissa passager liksom. I år var ju värmen det största problemet. För mig i alla fall. Och efter Courmayeur så är den här branta stigningen. Och det är ju längs en bergssida. Och det var gassande sol och klockan var kanske 1 på dagen. Så började jag prata med någon brittisk kille tror jag att den var. Och liksom det första han säger bara, vänta till klockan blir 3, då blir det ännu varmare.
Mm.
Och då bara, ja men det vill inte jag höra nu. Samtidigt som andra löpare vänder om och börjar gå tillbaka till Courmayeur. Och då börjar man förstå att, oj, ja det kanske blir lite jobbigare nu. Eller liksom nu allvaret börjar på något sätt. Och det var ju samma sak när jag fick min första riktiga svacka, det var efter... Jag tror att den heter Arnova, den stationen, vid 10 mil. Så började jag prata med någon som var jättestressad som tittade på reptiden och sa att ja, det är nu det börjar bli jobbigt. Det är nu vet du, reptiderna börjar bli hårdare. Och då förstod inte jag alls. Liksom, oj, okej, ja, men jag trodde att det skulle vara lugnt. Och då skulle jag börja gå upp för första berget där. Och det är upp till den högsta toppen där. Och då kanske jag kom 1 kilometer. Och då tittade jag på det här lämmeltåget som åkte upp, eller gick upp och tänkte, varför håller de på? Liksom? Det är liksom, jag förstod inte liksom drivkraften längre. Så jag stannade upp och bara plockade fram telefonen och ringde familjen och bara, nu ska jag sluta, jag klarar inte, jag vände tillbaka. Och det måste vara att liksom, bubblan sprack där på något sätt. Så jag fick väl några peppande ord och gick några meter till och träffade någon äldre brittisk man som var jättepeppande. Han sa att ja, men vi har jättemycket tid kvar och det är bara att fortsätta, det är liksom inga problem. Men ja, det var då liksom mitt lopp började på riktigt om man... Rent mentalt liksom. Och det var väl stationen efter där som jag stängde av klockan och hade redan bestämt mig att nu ska jag sluta. Jag hade känt mig som en bromskloss hela vägen ner från berget och ja, släppt förbi jättemånga löpare. Liksom. Jag kände mig väldigt långsam på något sätt. Så jag träffade fel personer i början där, eller mitten på loppet kan man säga. Men sen träffade jag precis efteråt när jag hade liksom bestämt att jag skulle sluta. Men tog mig i kragen och fortsatte ändå. Då träffade jag en annan svensk som var mycket mer peppande och liksom, vi sprang ihop kanske i 5-6 timmar och han vände mig liksom till en positivare människa, kan man säga.
Han sa det du behövde höra där.
Ja, dels hade han sprungit CCC några år tidigare, så han kunde banan. Och han visste att går man bara eller tar sig framåt så klarar man liksom hela loppet. Du kan i princip promenera sista halvan av loppet och ändå klara dig från reptiderna. Så det kändes tryggt att liksom ha honom med. För han guidade mig kanske under 2 mil där, berättade exakt vad vi skulle liksom ha framför oss och så vidare. Så det var det, så, och så var det ju natt också, så då slapp jag tänka på den här värmen och det som var jobbigt. Så det kändes otroligt skönt att ha honom med.
Och då fick du lite mer kött på benen, om man ska säga, vad du hade kvar och vad du kunde förvänta dig. Och kände du dig tryggare då med den?
Ja, dels så liksom hade man någon att prata med.
Mm.
Och tiden går ju så otroligt mycket snabbare när man bara kan prata om annat än det man håller på med. Liksom. Så ja, de timmarna på natten försvann otroligt snabbt. Och liksom, så ja, tyvärr så tappade vi kontakten sen efter, ja, när det var som brantast i princip, när jag började känna mig ännu mer panikslagen, när det liksom var bara att häva sig upp med stavar för att liksom ta sig fram. Så då försvann han. Han kände sig nog starkare för liksom. Så då var jag själv igen.
Träffade du honom efteråt eller har du?
Ja, jag såg honom när jag sprang i mål, så hade han precis hämtat ut sin dropbag, så då hejade vi kanske 800 meter från mål. Så det kändes kul. Plus att vi kommer träffas i Bislett nu i november. Man ska springa 24 timmar där också. Så då ska han få tacka mig.
Får du dra honom också i?
Ja, exakt.
Det är väl så att man hjälps åt inom ultravärlden och drar varandra sådär.
Ja, det
man får
underlättar
man i alla fall. Man svackor vid olika tidpunkter.
Ja, samtidigt så kan det bli liksom, om man har bestämt sig redan från början att man ska hålla ihop och kanske man själv eller någon annan har en dålig dag, så kan det bli väldigt slitigt på det sättet också. Men ofta så är det ju skönt att hänga med någon annan, såklart. Om man har ungefär samma tidsmål i alla fall. För att i början av loppet så hängde jag med en kille som också var svensk. Men han siktade på att springa loppet på 35 timmar. Hade han som mål. Och jag hade kanske ett mål på 40 timmar. Så då kände jag att det här kommer liksom inte hålla. Så då hängde vi på varandra kanske upp för första berget. Och sen fick han springa vidare snabbare, helt enkelt.
Mm. Men det första delen av banan måste vara ändå rätt trångt. Alltså mycket folk där i början och sådär.
Fältet dras ganska snabbt ut.
Gör det.
Det är ganska brett i början.
Ja, dels så är det ju ut från stan eller byn. Det är det ju asfalt och liksom ganska bred stig fram till första berget, kan man säga. Och där är det också ganska brett. Så det är ingen trängsel på det sättet. Dels så startar jag nästan sist av alla. För att verkligen inte stressa upp mig liksom. Det känns mycket skönare att passera folk än att bli passerad. Mm. I början i alla fall.
Och hur för dig, Sandra, behöver du sällskap på vägen eller är du sån som hellre vill springa själv?
Både och. Just i det här loppet så tog Mats och jag sällskap och det var tur, för att han tog hand om mig när inte jag skötte mitt energiintag och sådär. Och han var mycket starkare än mig, så han skulle kunna springa det här loppet på många färre timmar. Men han stannade och stöttade mig. Och det är guld värt. Men sen vissa pass eller vissa lopp, så då kan jag springa helt själv i ett dygn. Också som han sa där med mörkerlöpningen. Och då är det jätteskönt att springa själv. Ja. Tyst och mörkt, och man är där i sin lilla bubbla. Och så jag är nog både och.
Och funktionärerna och de som jobbar på stationerna där, hur peppande och hur mycket hjälp får man av dem?
Ja, men de är ju, tyckte väl att i början så var de mer peppande liksom, för egen del, men det var kanske för att jag själv var liksom på glatt humör och liksom gav tillbaka energi liksom. Men jag tyckte det blev mer bistert ju längre man kom själv liksom. Men det var säkert mitt eget liksom, ja, min egen tolkning av det.
Inte så mottaglig.
Nej, exakt.
Publiken efter banan tycker jag är, ja, är fantastisk. Klockan är 3-4 på natten liksom. Det står massor med folk efter banan och hejar.
Det ser jag till början där när man på natten när det är liksom brasor, ja, och dånande musik och koklockor och det är, ja, väldigt mycket fest i början där tyckte jag i alla fall.
Ja. Men koklockorna där, till slut kände jag att nej, jag slår ner de där klockorna snart, för det gjorde, ja, ont i öronen. Det var överallt till slut. Ja. Så ju mer känslig man blev och ju tröttare man blir, så de där klockorna bara tyst. Sluta.
Ja, ja. Och ibland så trodde man att det skulle vara publik, men det var bara kossor som gick omkring och betade. Liksom. Så det, ja, var lite olika.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
När det gäller maten då, energin, alltså hur tänkte ni, har ni sån egen mer eller?
Ja, jag hade ju dels hade jag egen sportdryck och lite geléer och sånt som jag har testat tidigare i princip. Så där hade jag någon typ av plan.
Allt med dig då i ryggsäcken?
Ja, hälften hade jag med mig och hälften hade jag skickat till
droppbagen.
Ja, exakt. Mm. Så där hade jag väl lite koll. Fast jag tror nu i efterskott att jag tänkte mer på distans än tid när det gäller intaget. För vissa sträckor tog ju väldigt mycket längre tid än jag hade planerat.
Det hade du behövt mer.
Ja, i efterskott så tror jag att mycket var ju energibrist såklart också.
För och liksom, vad får man på stationerna nu?
Ja, det var ju massa god saker. Det var ju ost, kex, baguette, soppor.
Torkat kött,
mycket korv också. Kan det vara mer? Ja, apelsinklyftor, det var en favorit faktiskt. Och citronklyftor. Kände man, det var en favorit på slutet i alla fall. Men jag kände ju aldrig att jag hade för lite med mig i väskan, utan det var ju mer att man inte plockade fram det när man skulle, kanske.
Ja, precis. Sen är, utan, det, sen är det ganska lika på stationerna också, tycker jag.
Ja.
Det var samma liksom på alla zoner, det var ingen variation.
Jag tror att de bytte ostar när man bytte land. Ja. Det var så Gruyère i Frankrike och sen var det något annat. Det är sant. Men det var liksom i princip samma, men ostarna var lite andra.
Hade du med dig ryggsäcken? Det du...
Bars hade jag med mig. Mm. Och första året sportdryck. Och andra året vatten. Men jag skulle ju ha ätit mer utav det. De flesta låg kvar i ryggsäcken sen. Jättedumt.
Och stavar ska man förstås ha med sig.
Ja, det är nog en fördel att ha det. Jag hade en otrolig nytta av dem i alla fall.
Har man dem direkt i handen då när man springer iväg?
Mm. I princip så, ja, när man kommer till första backen så börjar man använda dem och sen släpper man aldrig taget.
Nej.
Om man inte råkar glömma dem i någon station och är tvungen att gå tillbaka och hämta dem.
Ja, det händer då.
Ja, det var första loppet med stavar så det var en grej som jag inte var van vid att liksom bära med mig hela tiden. Så i början så var det väldigt mycket så att man ställde dem på ett ställe och så fyllde man på flaskorna och sen gick man iväg och sen kände man att nu har jag kanske inte allting med. Så fick man gå tillbaka och så. Ja. Men ja, sista halvan av loppet så kommer man ihåg att ta med dem. Liksom.
Och någon annan utrustning så där som ni önskar att ni hade haft mer?
Jag kommer nog ha andra skor. Med lite mer dämpning, tror jag. Fötterna var ganska slitna redan efter halva sträckan för mig.
Det är hårdare än de svenska fjällen.
Ja, exakt. Det var inte så mycket mjuk mossa direkt.
Nej. Hade du andra skor med dig i dropbaggen?
Ja, jag hade ett par andra skor, men jag kände att jag inte ville byta liksom bara för sakens skull, utan de hade nog varit lika dåliga val, kan man säga. Så man förstår ju varför Hoka och de här maximalistiska skorna kommer från Alperna. Det är kanske där man ska använda dem.
Ja, nej, jag hade nog också tagit andra skor. Också mer dämpade. Man känner ju alla stenar och det är ändå ganska mycket stenkross och klipper och sådär. Så att, ja, jag hade nog också tagit ett par mjukare. Och mycket tånaglar som ryker i och med att det är brant nedför på vissa ställen och det blir lite trasigt.
Mm. Om ni ska välja höjdpunkt och lågpunkt då under loppet, vad ska ni tänka på då?
Höjdpunkter i målgången. Man kommer ett dygn efter vinnaren och ändå känns det som man har vunnit själv. Liksom. Fullt i folk och alla skriker och tjoar. Och...
Ja.
Ja, men det är målgången såklart. Det är svårt att komma ifrån.
Ja, under loppet.
Bland de sista bergen. När man känner att man är nära men ändå är man egentligen inte nära. Och man går och går och går. Nu är jag nog på toppen. Och så, nej. Det där pärlbandet där människor fortsätter sig upp till himlen. Och man bara går och går och går. Tänker, snart är jag uppe. Och sen när man väl är uppe, bara, nej. Nu ska jag ner. Det blir ännu mer ont.
Ja, för mig var det nog första natten. Det var fullmåne i princip. Helt stjärnklart. Och så är det en sträcka som är asfalt uppför ett av bergen där, så man kunde släcka pannlampan och bara gå i mörkret liksom och titta på allt runt omkring. Och det var nog höjdpunkten.
Och det är den bilden du har med dig när du förbereder för nästa gång.
Ja, exakt. Det ska vara stjärnklart och perfekt.
Så, ja.
Det här loppet blev för mig så annorlunda, eller det mentala brukar ju liksom, på något sätt så brukar man vara i en bubbla och liksom det är bara framåt som gäller. Men här sprack den här bubblan lite för många gånger för att det skulle liksom funka och bara tänka på att ta sig framåt. Så det handlar väl om att ljuga för sig själv och liksom ta en station i taget och på något sätt ändå fortsätta. Så ja, det är väl bara ena foten framför den andra. Så funkar det liksom.
Men känner du att men det här var bra? Att det här var en läxa, eller om man nu ska säga, en lärdom som...
Absolut, man lär sig alltid mest när det har gått som sämst. Det är liksom... Dels får du analysera vad som gick fel och vad du kommer lära dig. Liksom. Det är samma sak när jag sprang mitt första maraton och kraschade efter 20 kilometer och liksom gick i mål i princip. Och efter det så ville jag självklart göra om det, men göra det rätt. Och så har det ju fortsatt. Det är liksom de jobbigaste loppen som lämnar det största avtrycket på något sätt. Så ja, jag är absolut glad att jag fortsatte och tog mig i mål.
Och när du ser tillbaka på dina UTMB-lopp, Sandra?
Det som Christian sa med att man räknar på tiden istället för sträckan. Och sen att äta så mycket det bara går.
Ja, det är väl det som är oftast problemet. Det är magen eller liksom att man har gått ut för hårt. Liksom. Det är väl oftast de problemen som ställer till det.
Ja.
Berätta lite om era utmaningar framöver då.
Ja.
Nya drömmar, nya mål.
Ja, jag ska springa ett 24 timmars lopp igen på bana inomhus i Finland i slutet på februari. Och se hur jag ligger till där och hur långt jag har kommit tillbaks. Sen ska jag göra en Ironman till hösten. Sen har jag, när jag blev skadad så startade jag ett lopp i Grekland som heter Olympian Race. Och där fick jag lov att bryta på grund av min skada. Och då måste
var det
jag
just... då du blev skadad? Alltså...
Ja, jag hade skadan redan innan jag åkte. Aha. Men jag startade med ont och fick lov att bryta den. Då.
Mm. Det var höften?
Ja, en stressfraktur i lårbenshalsen hade jag. Så därför har jag påbörjat det här loppet och då måste jag göra klart det. Så därför tänker jag åka tillbaka dit i maj och ja, slutföra.
Göra det utan det där onda.
Ja, och komma i mål.
Men hur har du... Det var 2014 du blev skadad.
Ja.
Och då har du tränat alternativt?
Ja, först gick jag på kryckor i 12 veckor. Så då fick jag bara simma då. Men det, jag simmade lite då och då och sen fick jag börja cykla igen förra hösten. Och kunde börja springa sen i slutet på januari. Och successivt öka och komma tillbaka igen.
Så det var ett halvår ungefär?
Ja. Så det har blivit en hel del på gym och en hel del cykel och simning och sådär. Så att lite mer varierat.
Och nu känns det bra?
Ja, nu känns det bra. Mm. Ja, det gör. Jag känner ingenting av skada nu. Så nu hoppas jag att jag är på tillbaka väg.
Jag såg att du sprang tjurruset. Att
ja.
Jag kände dig stark.
Ja, ja, det gjorde jag. Ja. Det var en toppen dag faktiskt. Jag hade tänkt att göra ett långt lopp, ett 100 miles lopp som träning. Jag och en kompis, men sen blev han skadad så då blev det aldrig av. Det skulle vi ha gjort nu för 2 veckor sedan.
Mm.
Men vi får
och var skulle det?
Vi skulle ha börjat att sprunga i Karlskoga och sen fortsatt på olika vandringsleder upp till Sunnemo. Men så blev han skadad då, så vi får ta det till våren istället.
Så riktigt fler dagars?
Ja, vi hade nog försökt att springa det i ett svep då. Mm. På 100 miles.
Mini-UTMB.
Ja. Utan berg.
Bergen. Ja. Men vad kul.
Mm.
Du är tillbaka.
Ja, det känns kul.
Ja, härligt.
Mm.
Och du då, Christian, nu framöver, vad har du planerat?
Ja, jag har också ett 24 timmars lopp i Bislett i november. Och sen har jag faktiskt anmält mig, jag har anmält mig till Tech 200 miles.
200 miles?
I ett svagt ögonblick. Precis efter UTMB så tänkte jag att ja, men det är väl inga problem.
Då kände du dig oövervinnelig.
Exakt. Jag hade ju varit ute i så många timmar redan så jag skulle veta hur det var. Men ja, det är i april. Sen vill jag ju såklart tillbaka till UTMB. Om jag har tur i lotteriet.
Och hur mycket För att klara de här utmaningarna, hur mycket springer ni i veckan? Alltså, vad pratar vi om antal?
Jag ligger mil, runt 10 mil kanske. Och vissa veckor mer och vissa veckor mindre. Och så lite annan träning ovanpå det. Så.
Som cykel eller?
Hur? Ja, cykel eller gym eller gruppträning eller simning också.
Kommer du träna på ett annat sätt nu efter skadan? Är det någonting?
Ja.
Känner du att du måste?
Jag tänker nog fortsätta med det här med att köra det mer varierat som jag har gjort hittills. Och blanda upp löpningen lite. Förut så sprang jag nästan bara. Och det...
Hur mycket sprang du då till exempel?
Jag sprang nog fler mil i veckan. Det gjorde jag. Men jag tränade ingenting annat. I stort sett, utan ja, kanske lite cykel, men nästan oavsett, eller bara löpning då.
Ingen styrketräning?
Nej.
Nej.
Så det ska jag nog bibehålla nu. Och få massa små muskler starka och så. Jag tror det är viktigt.
Och hur mycket tid lägger du ner i?
Det är väldigt varierande, men det är mellan 5 och 10 mil i veckan. Det är väl snittet, kan jag tänka mig.
Och har det hållit på, eller är det någonting du har ändrat på senaste
året? Det har varit så lite i taget, kan man säga. Så om man tittar på mängden så ökar det lite för varje år, kan man säga.
Men det funkar för dig?
Ja, dels så när man springer långa lopp så slipper man träna så mycket eftersom man får en massa kilometer ändå på underloppen. Så då behöver man inte träna så mycket mellan där. Märkte jag förra året i alla fall.
Uh-huh.
Men ja, för mig har det blivit mindre eller färre lopp. Men för jag kände förra året så ja, jag blev lite mätt på lopp efter i slutet på året. Så då bestämde jag mig för att vara mer selektiv och träna mer för att ja, det är faktiskt kul att springa.
Och bara springa? Och
ja, exakt. Utan något liksom...
specifikt mål.
Det är så mycket annat som spelar in också. I liksom, arbetssituation och allt annat som påverkar stress och så vidare. Så det är ju... Ja.
Men ni jobbar heltid?
Ja.
Också? Båda ja. Två? Mm. Och familjer och... Hur får ni ihop det?
Springer till och från jobbet tycker jag är bra.
Ja.
Då tjänar man lite tid. Och har man ändå kvällen fri hemma sen med familjen.
Ja, tidiga morgnar och sena kvällar. Det är egen tid.
Så det är ni känner ingen stress av att få in tiden och få plats med träningen i vardagen?
Nej, jag vill inte att löpningen ska bli ett till moment som måste göras, utan har man tid så springer man, annars så får det liksom vara.
Mm.
Utan det ska vara njutning på något sätt.
Ja, jag håller med.
Ja.
Nej, men jag känner att i skogen, på stigen, solen eller regnet mot ansiktet eller löven på marken, eller ja, sånt gör mig glad. Så då vill jag springa mer.
Tack så jättemycket för att ni kom hit och var med.
Tack.
Kul att ni kom.
Tanken finns inte att jag ska bryta, utan jag ska må.
Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han är också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.